19-åriga Amanda fixar inte att vänta längre. Hon vill ha sex.
Well, I got married because I was really horny.
Uppväxten i en strikt kristen familj i amerikanska Texas har lärt henne att sex är något som enbart existerar inom äktenskapet. Så därför måste hon helt enkelt gifta sig när åtrån blir för stor. Bröllopsnatten blir dock inte den magiska upplevelse hon drömt om ända sedan hon var liten. Det här är en berättelse om vad det gör med en ung människa att få en sexualundervisning som är skrämseltaktik och skammande förespråkar avhållsamhet.
RFSU dokumentär. En podd om kamp, flykt och sexuella rättigheter.
I grew up in a mid-sized town in West Texas. So it was, you know, right in the middle of the Bible Belt, as they say. There was a church on every corner, and I was raised Southern Baptist, as were most of my friends growing up.
Amanda Riesling är 33 år och bor idag i ett radhus i Sydney, Australien, med pojkvän, hund och två inneboende. Hon är bland annat författare och skriver dinosaurieporr. Serien Enraptor med undertitlar som Fresh Meat, Primal Instinct och The Transformations säljer oväntat bra, skrattar hon på telefon. Vi pratar via en app och på grund av ett svajigt wifi kan det ibland vara lite svårt att höra vad Amanda säger, men jag ska göra mitt bästa för att förtydliga. Hon berättar att huset är fullt av plantor eftersom hon älskar trädgårdsarbete. Vi ser inte varandra, men hon säger att hon sitter på sängen med sin hund och en stor tyggiraff. Utanför fönstret, ett irriterande träd.
This tree that pisses me off because it will not stop shedding these really tiny leaves and branches all over my backyard and ruining my gardening.
Amanda växer upp i San Angelo, en stad med ungefär 150 000 invånare i västra Texas, USA. Mitt i bibelbältet, som hon själv säger, med en kyrka praktiskt taget i varje gathörn. Några lika stora som arenor. Hennes familj tillhör Southern Baptists, sydstatsbaptisterna, och är mycket aktiv i sin kyrka.
And it had a large, you know, auditorium or a cathedral type thing where you, you know, went and listened to the pastor. And each week we would go on Sundays for Sunday school and to, you know, big church we called it, where the pastor would talk, and then we would go on Wednesdays as well for a more informal type thing. Wednesday is a bit more of just a social thing with a short message from the pastor or whatever. But it was much more about just hanging out with other Christians. And then sometimes there would also be Bible studies on Saturday.
Under sin tonårstid går Amanda till kyrkan minst 3-4 gånger i veckan. Bibelstudier på lördagar och söndagar, så kallad big church, som är pastorledda gudstjänster också på söndagar. Och så lite mer informellt häng med ungdomsgruppen på onsdagar. Alla Amandas vänner är också aktiva i kyrkan och de delar alla samma tro. USA är det land i världen som har störst kristen befolkning. Här är drygt 70% av invånarna uttalat kristna och religiösa. Kristendomens ställning är därför stark i USA, både på ekonomisk och politisk nivå. Här finns ett flertal kristna, extremt konservativa lobbygrupper, däribland Family Watch, som arbetar nationellt och internationellt med frågor som familjeplanering, sex och samlevnad. Ända sedan början av 1980-talet har fundamentet för statligt finansierad sexualundervisning i USA varit avhållsamhet, abstinence only sex education. Alltså att man ska hålla sig borta från all typ av sexuella aktiviteter fram tills att man gifter sig. Avhållsamhetsnormen, som det genom åren investerats nästan 2 biljoner dollar i, gör att det de flesta unga i USA får lära sig om sex och samlevnad är att inte ha sex. Utan vetenskapligt belägg anser många politiker och lagstiftare att avhållsamhet är den främsta metoden för födelsekontroll. I mer än hälften av USA:s 50 delstater kräver den lokala lagstiftningen abstinence-only-undervisning i skolorna. Samtidigt är USA det land i västvärlden som har högst antal tonårsgraviditeter. I till exempel Texas ökar antalet lavinartat och kostar staten 1 biljon om året. Även mödradödligheten ökar i Texas, vilket är unikt för ett västland. Amanda och hennes kompisar i San Angelo är lika nyfikna på sex som alla andra tonåringar.
One of the things that looking back on it seems a bit concerning to me is that whenever we would talk about sex, like teenagers do, because hormones are raging, you couldn't talk about it without also talking about marriage, because that was the only context in which you were supposed to be having sex. We would talk about someday when we get married, I wonder what it'll be like. Or, oh, I heard that your first time on your wedding night would be like this. And, oh, we would have discussions about how far was too far. And, oh, I did such and such with my boyfriend. Do you think God will forgive me for that? Or if I go and do this, is that okay? That sort of thing. Or what counts as sex?
Did people make out, or were you too scared to make out?
Oh, definitely people made out. I mean, we were horny teenagers just like anybody else. For myself, I would make out with a boyfriend, but I wouldn't do anything involving genitals.
Som tonåring kan Amanda inte prata om sex utan att prata om äktenskap. Hon och hennes kompisar slukar böcker som I Kiss Dating Goodbye och Praying for Your Future Husband. Böcker som är storsäljare inom den kristna communityn. Amanda dejtar och hånglar visserligen, men sätter en gräns vid beröring av könsorganen. Hennes föräldrar är totalt för avhållsamhetsläran.
Oh, my parents were 100% on board. They thought that abstinence until marriage was the only way to go. You shouldn't interact with boys. You shouldn't call boys. That was a definite no-no in my house, was I was not allowed to call a boy. My mom was like, if a boy likes you, then he will call you. And that was just the end of that discussion.
So very conservative.
Very conservative. I was not allowed to be inside the house with a boy unless my parents were home. So that led to some awkward moments, because I lived slightly outside of town. And so sometimes, you know, I would come home with a boy and expect my parents to be home, because my mom was a stay-at-home mom. So, you know, this wasn't really an issue. And nobody would be at home, so I would have to sit on the porch with this boy, even if he wasn't my boyfriend, you know, if he was just like some steady partner, we would have to sit in front of the house. Because we weren't allowed to be inside alone together.
Att lyda sina föräldrar ingår så att säga i det kristna paketet, så det är inte tal om att revoltera där hemma, berättar Amanda. Hennes mamma förbjuder henne att vistas i hemmet med en kille om föräldrarna inte är hemma. Vilket får resultatet att de gånger Amanda har med sig en manlig studiekamrat hem efter skolan och hennes mamma inte är hemma, blir de sittande på verandan.
I choose before God to cover my daughter as her authority and protection in the area of purity. I will lead God.
Så här kan det låta vid en så kallad löftesringceremoni. Pappor lovar inför Gud att skydda sin dotters kyskhet. Just detta är från ett reportage från 2014 som ligger på YouTube. Det är ABC News som uppmärksammar ritualen som är populär bland många kristna i USA.
There's a pen in the middle of your paper. Pick that up and sign that. And then have your daughters witness that.
När Amanda är 14 år går hon med sina föräldrar på en sån här promise ring ceremony och lovar både sina föräldrar och Gud att spara sin oskuld till den dagen hon gifter sig.
The preteens and their parents go into the church, and their parents give them this little promise ring. Mine had a quote from some Proverbs, I think. It was written in Hebrew, and it said, "I am my beloved, and my beloved is mine." And your parent gives you the ring, and you promise not to have sex until you get married. It felt pretty normal, because at that point in my life, I hadn't really seen any other way of doing it. Like, this just seemed like the logical thing to me. Saving yourself until marriage, you know, that was the narrative that I had been fed for years and years. And that's what I thought the most romantic story was.
Amanda ser ringceremonin som en helt naturlig och obligatorisk del av att bli vuxen. Det är ingen stor grej egentligen, utan något som alla i hennes värld gör. Men hon tycker om sin ring och har den alltid på sig. Inskriptionen på insidan är på hebreiska, kommer från Höga Visan i Gamla Testamentet och lyder: "Jag är min väns, och min vän är min." Att avge kyskhetslöfte i kyrkan på det här viset är något som uppmuntras av stora organisationer och kampanjer som True Love Waits och Silver Ring Thing. I början av 2000-talet, just när Amanda är tonåring, får den här typen av megarörelser, kändisar som Britney Spears och Miss America, att offentligt förespråka avhållsamhet. True Love Waits fyller hela idrottsarenor med ungdomar som peppas att avstå från sex och skriva under organisationens avhållsamhetslöften. Amanda går på flera sådana där konferenser, och hennes kyrka använder sig av det undervisningsmaterial som True Love Waits tagit fram. När hon fyllt 15 erbjuds hon att vaccineras mot HPV-viruset, som är en könssjukdom, på engelska en STD, som kan orsaka livmoderhalscancer. I Sverige erbjuds alla flickor i åldrarna 11-12 år det här vaccinet, och man kan få det gratis i skolan. Amandas mamma, som är sjuksköterska, och pappa, som är läkare, har hittills i Amandas liv varit för all vaccinering.
When I was about 15-ish, the doctor told my mom that there was an optional vaccine for HPV, which is an STD which can cause cervical cancer. And my mom didn't want me to get it because that would imply that I was going to have sex outside of marriage. And this was, she didn't want me to get the vaccine strictly because of that abstinence only mentality. Like, my family is very supportive of science and medicine and that sort of thing. And I got all of my other vaccines, and I got them all on time. My parents definitely believe in the power of vaccines. They're not those weird anti-vaxxer people. But she just didn't want me to get this one particular one because it is an STD. So when I was in high school, I was not vaccinated for it.
Eftersom HPV-viruset är en könssjukdom ska inte Amanda vaccineras, säger hennes mamma. För det skulle kunna medföra att Amanda har sex innan hon gifter sig. Övertygelsen att avhållsamhet är det enda rätta är stor.
Well, as I mentioned, it was in the Bible Belt, which is a very religious part of America, and America in general is a fairly religious country. America was founded by pilgrims and Puritans, and the idea of religious freedom, you know, we had all those pilgrims like fleeing religious oppression from England. And so, you know, we're fairly religious as a nation. Tend to believe in God and tradition and that sort of thing. And it's pretty common in the Christian religion to push this sort of abstinence education and or belief system, and the idea that you should only have sex with your marital partner.
Väck inte den björn som sover. Så kan man sammanfatta huvudargumentet från de som inte vill att unga ska få tillgång till sexualundervisning. Det finns inte en enda vetenskaplig undersökning som visar att avhållsamhetsundervisning har den effekt på unga sexliv som man vill uppnå. Att unga människor inte ska ha sex. Studier visar snarare att det inte är någon skillnad på sexdebutsåldern mellan de som får avhållsamhetsundervisning och de som får en mer kunskapsbaserad sexualundervisning, så kallad comprehensive sex education, där man faktiskt pratar om sex. Men också om sånt som könsroller, normer, samtycke, homo, bisexualitet, transfrågor, preventivmedel och mänskliga rättigheter. I USA är genomsnittsåldern för samlagsdebuten densamma i båda grupperna. 14 år och 9 månader. De så kallade avhållsamhetsprogrammen har heller ingen effekt på kondomanvändning, antalet tonårsgraviditeter, sexpartners eller nya fall av HIV eller andra sexuellt överförda sjukdomar i gruppen unga som får den här typen av censurerande undervisning. I områden där det är vanligt att unga avger kyskhetslöfte, precis som 14-åriga Amanda gör, visar siffrorna till och med på högre antal rapporterade fall av könssjukdomar för att färre personer i den här gruppen använder kondom när de väl blir sexuellt aktiva. För Amanda är konsekvenserna av att vänta med sex helt andra, och de kommer göra hennes liv till ett helvete. Men än så länge går hon på högstadiet och har inte sexdebuterat.
The only thing I can really remember about school is my biology teacher had he did this demonstration one day where he had a whole bunch of test tubes and each student took a test tube and then we were to go around and the test tube had a clear liquid in it, of course, and we were to go around and mix liquids with 3 other students, and then at the end of everyone going around and mixing their little test tubes with 3 other students, he would go around and put a little drop of I assume that they were acid and base liquids, and so he would put a little drop in, and you know, most of the students would be like green test tubes. And then the one that had an STD would be pink. And so all of the test tubes that turned pink, you know, that was the STD that got spread around because you had sex with somebody.
Exemplet med biologilärarens provrörstest som Amanda beskriver är klassiskt för den i många fall undermåliga amerikanska sexualundervisningen. Alla elever får varsitt provrör med en genomskinlig vätska i och uppmanas att blanda sin vätska med 3 klasskamrater. Läraren går sedan runt med en pipett och släpper en droppe av antingen en basisk eller sur vätska i varje persons provrör. De flesta vätskorna blir då gröna, men några blir rosa och de får symbolisera en könssjukdom. Läraren utbrister: titta vad många av er som fick rosa. Tänk att genom att ha sex med bara 3 personer smittar du så här många.
So it was very much a scare tactic to be like, don't have sex with people because look how one person who had an STD has spread it to all these other people. And all you did was have sex with just 3 people and look what happened to you.
And they never said anything about using a condom, for example.
That was not part of the demonstration. That just wasn't mentioned at all. It was just like, look at your pink test tubes and be ashamed of yourself.
Du ska skämmas om du har sex innan du gifter dig. Utöver provrörstestet använder sig lärare gärna också av den så kallade tandborst- och tuggummi-demonstrationen för att visa elever skillnaden på oanvänd och använd, eller ren och smutsig. Studiematerial uppmuntrar lärare att tala om för sina elever att de ska vara som en, citat, nyinköpt tandborste oanvänd i sin förpackning. Och precis som att folk vill tugga på ett otuggat tuggummi vill de gifta sig med en oskuld. Slut citat.
I really internalized that message. It became very much a sort of romantic idea in my head that someday I was gonna meet the one person that I was going to grow old with, and I was going to only share this magical experience with that one person, this romantic story that I built up in my head. Because they tell you that each time you have sex with somebody, you're sharing a part of yourself that you can never get back. And if you share yourself too many times, then you just sort of like spread yourself really thin, like butter on toast or something. And you just don't have anything left by the time you actually get married to this, you know, wonderful person that's supposed to be your be all and end all. You're just splitting your soul all over everybody. And eventually your soul is just like not that great. And just fragments of it are left over. And these little fragments are the thing that you're going to give to your husband or wife or whatever.
Amanda får höra att en del av dig själv försvinner varje gång du har sex, och din själ som du ska ge till din framtida man, han som ska vara ditt allt, riskerar att bli så tunn som smöret du brer på en macka. Det finns såklart också delstater i USA som har lagstiftat om obligatorisk comprehensive sexual education, till exempel New York, Oregon och Maine. I Texas, Louisiana och Oklahoma däremot är sexualundervisning överhuvudtaget inte något obligatoriskt. I vissa stater krävs att skolor lär ut hur en kondom fungerar. I andra stater säger skolor att kondomer inte är bra för att de så lätt går sönder. Experter och aktivister vittnar om att systemet för sexualundervisning i USA är en enda röra. Det kan vara din gatuadress som avgör om du får den eller inte. ...2002, när Amanda är 19 år, är det äntligen dags.
Well, I got married because I was really horny. I met my husband when I was 18. I told him that I had made a decision not to have sex until I got married, and he thought that was great. He really respected. He was also a Christian. He had not managed to remain a virgin. So he was 24 and he had slept with, you know, a regular amount of people, not zero like me. And then a year later, we decided to get married, and our engagement lasted an entire month because I just really wanted to get it over with. And have sex.
Förlovningen varar bara en månad, för nu har Amanda bråttom. Hon vill ha sex. Att hennes man inte klarat av att behålla sin oskuld är ingenting som hon innan bröllopet bryr sig särskilt mycket om. Hon vet ju att folk har sex, det är liksom ingen big deal. Men det blir en jobbig grej när de väl ska ligga med varandra första gången.
Before we got married, I didn't mind very much because I didn't think that much about it. I was like, you know, a lot of people have sex and he is one of those people and that's fine. But then after we got married, it became a much bigger deal for me. And that's partly because, or actually mostly because from the very first time I started having sex with him, I had vaginismus, which is where the woman feels really uncomfortable psychologically, and so her vagina will tense up, and in some cases, it'll completely prohibit actual penetration. And so it made all sex that I had with him very painful. It felt like masturbating with a wood rasp. Not something I recommend.
Varje gång Amanda och hennes man har sex känns det som att onanera med en trärasp. Det gör fruktansvärt ont i Amandas underliv. Hon vet inte vad som händer. Det förstår hon först senare när hon hittar en bok på biblioteket där det står om vaginism. Vaginism betyder slidkramp och kan uppstå vid beröring av slidmynningen, vid penetration eller bara tanken på penetration. Det är musklerna i den yttre delen av vaginan som drar ihop sig och stänger slidan. sammandragningar som den som drabbas av vaginism inte kan kontrollera. Det här gör det omöjligt att slappna av och därför väldigt svårt att genomföra ett penetrerande samlag. När Amanda och hennes man inte får till det på bröllopsnatten börjar han prata om sitt tidigare sexliv, att det minsann aldrig varit några som helst problem.
I don't remember the exact amount of times that it took for him to actually break my hymen, get far enough in to break my hymen. I'm pretty sure that it was about a week after we got married that he actually managed to break my hymen, but the first night was just awful. It was really horrible. And so he would tell me about his past sexual encounters, and that pretty much made me not want to be married anymore. So 3 days into the marriage, I changed my mind.
Amanda beskriver att hennes mödomshinna inte vill spricka, men idag vet vi att det inte finns någon hinna som täcker för slidöppningen och som då skulle spricka vid penetration. Det är en myt. Det som finns är en slidkrans som består av slemhinneväck som kan vara tätt eller glest veckade. Och om det gör ont vid penetrerande samlag, eller till och med kommer blod, beror det inte på att en hinna spricker, utan på att man är spänd eller för torr för att man inte är tillräckligt upphetsad. Då kan kanten vid slidans öppning bli stram, och det gör ont. Trots att Amanda redan 3 dagar efter bröllopet ångrar att hon gift sig, biter hon ihop och stannar kvar i relationen i 5 år. Jag är envis, säger hon. Under de 5 åren får Amanda inte en enda gång uppleva hur skönt det kan vara att ha sex.
And I actually never had not painful sex with him. It was uncomfortable every time. It was so bad, in fact, that after a while I started working out how long I could go without having sex with him before he would get really grumpy, because husbands like to have sex with their wives. So I worked out that I could wait about a month before he would get moody. And I disliked having sex to the point where I would actually book out-of-town trips on the end of the month.
Amanda börjar räkna efter hur länge hon kan vägra ha sex innan hennes man blir på dåligt humör. Efter ett tag kommer hon fram till att gränsen går vid en månad. Eftersom det gör så ont varje gång börjar Amanda till slut resa iväg den där sista helgen varje månad. Allt för att slippa ligga. Amanda konstaterar torrt att de historier som hon matats med i hela sitt liv är en enda stor bluff. Hon försöker allt mer desperat förstå vad det är för fel på henne. Och eftersom söktjänster som Google och Wikipedia inte är igång riktigt vid den här tiden tillbringar hon allt mer av sin fritid på bibliotek och bläddrar igenom bok efter bok efter bok som handlar om sex och samlevnad. Till slut hittar hon ett litet stycke på kanske 5 rader där vaginism beskrivs och där det står att det är något som uppstår av psykologiska skäl.
These days you can just go and look it up on Wikipedia and it says right there that it happens when people are brought up in strict conservative religious backgrounds. So if I had found that, then I probably would not have felt as ashamed as I did, because I would have felt like it was a product of how I was raised, and less like I was just a broken person.
So it actually says on the internet that this vaginismus, that it can actually, that it relates to growing up in a conservative context.
Oh yes, because it's a strictly psychological thing. There's nothing actually wrong with the person in a medical or biological standpoint. It's just they get so nervous and uncomfortable with what's happening that their vaginal muscles will clench up really tightly. And in some cases, you can't even be penetrated. And in other cases, it's really, really painful.
Amanda är säker på att hennes vaginism är en konsekvens av den konservativa uppfostran hon fått. Om hon hade haft den här vetskapen då, när hon som kåt 19-åring gifte sig för att upptäcka att sex bara gör ont, ja då hade hon inte skämt så mycket över sig själv. Jag frågar vad den här upptäckten gör med Amandas unga jag som en helg i månaden reser bort för att undvika att ha sex med sin man. Hon blir helt knäckt, svarar Amanda. För i den där korta texten om vaginism läser hon att det enda sättet att bli av med den ofrivilliga muskelkrampen är att träna med ett slags medicinska dildos, på engelska dilators, och att det är något som man helst ska göra tillsammans med sin partner.
Well, I knew that that was me for sure, but I also felt kind of helpless because in the little paragraph it says in order to treat it, you basically just use these little dilator things and practice, you know, making your vagina relaxed and take larger and larger objects. But in order for that treatment to work, you have to do it with your partner because obviously if you do it by yourself, you know, nothing happens because you're not nervous when you're by yourself, you know. So if I were to try to do that treatment, I would have to actually admit that there was something wrong. So I knew that I wouldn't be able to do that and I wouldn't be able to do the treatment that I had to do. So I was just kind of going to have to hope that it go away.
Amanda vågar inte berätta för sin man att hon har vaginism. Så att de två ska göra avslappningsövningar med en dildo finns liksom inte på kartan. Det är bara att hoppas att det försvinner av sig självt. Blev du inte arg, frågar jag, på alla vuxna omkring dig som inte lärt ut något annat än avhållsamhet?
I never got angry because I assumed that they didn't know that that was a possible consequence. I assumed that they were trying to help in the best way that they could and that they just didn't realize that this was a thing which could happen.
Have you ever met someone else who has the same experience as you?
Not anyone who's told me about it. I haven't met that many people who were virgins when they got married in the first place, and nobody's ever told me that they had vaginismus. I can read on the internet that it happens to people who are raised like I was, but I never met anyone who told me that it was happening to them, which is understandable because I didn't even tell anyone. I never told my husband. To this day, he has no idea.
During these 5 years of marriage, you didn't even talk to a friend or anything about your sex life.
I was too embarrassed. I couldn't imagine telling someone that my vagina just didn't work. You know, like it just doesn't work. Sex is just so painful that I will leave town rather than have sex with my husband.
Den dagen Amanda upptäcker att hon faktiskt bryr sig mer om olika glassmaker än sitt äktenskap tar hon mod till sig och säger att hon vill skiljas.
I just realized one day that I was completely over it. My husband was yelling at me about something and having a complete emotional breakdown about something or other. And the only thing I could think of was what kind of ice cream I wanted to eat. And I was very absorbed in trying to decide whether I wanted vanilla ice cream or chocolate ice cream with almonds in it. And after about 10 minutes of deliberation, I realized that I really didn't care about my marriage because here he was freaking out and I was really concerned about almonds.
And what reactions did you get when you said that I'm gonna get divorced?
My family was really shocked. I am the only divorced person in my entire family. They didn't know how to deal with it. My husband, at least, wasn't particularly surprised. He probably figured out that I wasn't really into it anyway. And so he packed up his stuff and left, as I requested. Everyone said they were surprised. Everyone was just like, I can't believe it. I thought you two were, you know, the ultimate couple and you were so happy and you were examples for us all. And we weren't.
Vi var inte det där goda exemplet som alla tyckte, säger Amanda. Poängen med comprehensive sexual education, som kan beskrivas som en mer modern sexualundervisning, är att den ska ge unga människor möjligheten att fatta egna välinformerade beslut. Det är en kunskapsbaserad syn som respekterar unga människor som sexuella varelser som man litar på kan fatta kloka beslut om sina egna liv om de får tillgång till fördomsfri kunskap om sex och kropp. Till skillnad från avhållsamhetsförespråkare anser man att det är fel att undanhålla information från unga. Och idag är det alltså statistiskt bevisat att en sån här sexualundervisning inte gör att unga sexdebutålder sjunker, som avhållsamhetsivrare påstår. Det finns ingen björn att väcka här. Med denna vetenskap i ryggen tar USA:s regering med Barack Obama i spetsen beslutet att från 2017 strypa allt statligt stöd till den sexualundervisning som propagerar för avhållsamhet snarare än kunskap. Detta får USA:s konservativa att gå i taket och ta sin strid till FN. Det här är grupper som är både välorganiserade och välfinansierade, så på global nivå är de framgångsrika. För att bli ännu starkare allierar de sig nu med konservativa regeringar i länder som Vatikanen, Nigeria, Indien och Ryssland. Deras uppdrag är att visa på de hot som de ser att en omfattande sexualundervisning bär med sig. Att den öppnar upp för sex före äktenskapet och sprider information om homosexualitet. En del påstår också att sexualundervisning bidrar till att fler människor får HIV. Det här är en kamp för traditionella familjevärderingar som enar katolska, muslimska och evangelikala värdekonservativa krafter. Samtidigt som USA:s motsvarighet till svenska Sida nu stoppar sitt bistånd till preventionsprogram som förespråkar avhållsamhet, utökar den amerikanska kristna juristorganisationen ADF, Alliance Defending Freedom, sin verksamhet till exempelvis Europa. Numera driver ADF kristna rättsprocesser inte bara i USA:s högsta domstol utan också Europadomstolen. På den här sidan Atlanten lobbar de främst för att få länder att förbjuda abort. I USA företräder deras advokater många av de stora aktörer som skapar avhållsamhetsprogram för amerikanska skolor och som nu förlorar federal finansiering. 2015 fick ADF ihop nästan 62 miljoner dollar i donationer.
Well, religious belief is passed on from parents to children when the children are very, very young. You know, it's one of the first things you get exposed to as a developing human. So when you have a massive amount of religion in a community and they're all supporting each other in this religious belief, they can be a bit resistant to outsiders saying things like abstinence-only education has flaws. You know, it's just like deep down in their core, they're like, but you have to wait until marriage. And this is just an important part who you are, because cultural norms don't always match scientific, you know, stuff.
Kulturella normer matchar inte alltid vetenskaplig fakta, kommenterar Amanda. Och lever du i en community där alla tror på och praktiserar avhållsamhet, ja, då är det ganska lätt att avfärda de utomstående som säger att avhållsamhet är problematiskt.
Do you think it will change?
I think gradually, as people become more and more exposed to other thoughts and cultures and lifestyles, especially over the internet, because the internet will allow you to see just any culture you want to see, really, then people will slowly start to rethink it. But the impulse to believe in religious belief, that's a very hard thing to get rid of. I feel like that's one thing that people from less religious countries don't really understand about America, is that it's very ingrained in our culture. It's very normal to believe in a God.
If you see back, if you could like meet yourself as a 15-year-old girl, what would you like to say to this 15-year-old Amanda?
Oh, I would have so much to say to her. As far as sex, though, I would be like, buy a pack of condoms and go to town. Yeah, I would tell her not to get married at 19. And I would tell her to have sex when she wants to, with consenting partners of legal age, obviously. Yeah, I would not tell her to wait until marriage. I would tell her not to do that.
Is it anything you can come up to that you wish that teachers could teach about in the sexual education?
I would really like it if teachers would talk about the downsides of not having sex, especially vaginismus, because that was really difficult for me. And I would have really appreciated it if I had known that that was a thing that could happen, you know, because they'll teach you all of these horrible things that can happen if you do have sex, but they never mention what can happen to you when you don't have sex.
Du har hört RFSU Dokumentär, en podd om kamp, flykt och sexuella rättigheter med Amanda Riesling. Reporter och producent är Malin Holgersson, exekutiv producent Rasmus Malm på RFSU. RFSU Dokumentär görs av produktionsbolaget Filt Hinterland för RFSU. RFSU kämpar sida vid sida med modiga aktivister i länder som Kambodja, Kenya, Bolivia och Bangladesh för allas rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Vi behöver vara ännu fler som vågar ta ställning, bli medlem, ge en gåva eller läs mer på rfsu.se.